Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Demografiska förändring, föråldring av befolkning ska mötas. Och redan nu ser vi en brist av vårdpersonal. Digitalisering och digital transformation kan hjälpa. Men hur då? Hur tänker vi och vem är det som jobbar med frågorna? Under sommaren 2022 pratade jag med olika personer som jobbar på en eller annat sätt med hälso- och sjukvården och digital transformation. Hur ser de på hälso- och sjukvården? Hur ser de på deras egen roll? Vem är personen bakom funktionären? Mina gäster jobbar alla utanför Västra Götalandsregionen, var jag, Hans von Enbrink, jobbar som digitaliseringsstrateg. Idag pratar jag med Jonathan Ilitski. Jonathan är en ödmjukt, intelligent och innovativ person med en mycket stark drivkraft, nyfikenhet och en genuint intresse för andras välbefinnande. Han har en ledande position hos Plattform 24 med ett enormt potential att skala upp och att påverka hälso- och sjukvården runt om i världen. Känner du till den introduktionen, Jonathan?
Det lät som att du har plankat det från ett stipendium som jag fick.
Precis, precis. Vad var det för någonting?
Jag fick ett stipendium förra året för att gå en executive MBA-utbildning på Handelshögskolan. Och jag tror att det var det du läste upp nu.
Vad är de stora tekniska trender inom hälso- och sjukvården just nu?
Fas 1 är videomöten som löser tillgänglighet. Fas 2 handlar om automatisk trachering, sömlösa bokningsresor, saker som spar tid och som säkerställer att man följer riktlinjer. Och fas 3, där är större fokus på patienter med kroniska åkommor med egen monitorering.
Du sa något intressant där, och det var att du hjälper också dina kunder att komma igång med de lösningar. Vad gör du specifikt där?
Parallellt med nya teknologier, och då menar exempelvis automatisk trachering eller chattkonsultationer, så krävs att man förändrar sitt arbetssätt. Och där kan i vissa fall, vissa vårdgivare vill driva den förändringen själva, och i vissa fall så vill de ha hjälp och stöttning kring det.
Om vi pratar om digital triagering, hur smart är de lösningar nu i dagsläget?
Många tror att digital triagering handlar om en avancerad AI-algoritm som trollar fram något beslut bakom kulisserna. Och det har skrivits mycket om AI-triagering i olika forum. Men triagering är en väldigt viktig process, och det kan, om det blir fel, så måste man kunna förstå varför det blivit fel och kunna förbättra systemet. Och utmaningen med AI-system generellt sett är att det är inte alltid enkelt att förstå varför en viss AI-algoritm rekommenderar en viss sak. Det krävs väldigt stora mängder data för att en AI ska kunna ha en hög sensitivitet och specificitet. Så just när det gäller AI-triagering så har jag hittills inte sett någon bred implementering, och inte bara i Sverige utan generellt sett, av ett sådant system. Just för att det finns tekniska svårigheter. Sen finns det medico-legala svårigheter med AI-triagering också. Att om man har en AI-algoritm som då själv kan komma fram till nya slutsatser för ett visst patientmöte, vem bär risken om det skulle bli fel? Är det leverantör, eller vårdgivaren, eller patienten? Vi har kommit väldigt långt tekniskt när det gäller triageringssystem med expertsystem. Alltså liknande det som heter rådgivningsstödet, det som används idag på 1177 runt om i Sverige. Och jag tror att jag brukar säga att man kan förbättra vården på många sätt som är väldigt osexiga. Att det oftast är det osexiga som det finns en stor förbättringspotential. Och bara där att kunna följa RGS, det som vi ska använda, det som vi använder idag och det som vi har använt i många år. Om vi bara skulle kunna förbättra följsamheten till det och automatisera till stor del, då har vi gjort en jättestor då har vi gjort jättestora framsteg där.
Egen monitorering då, vad är precis status där?
För vissa sjukdomstillstånd så finns det sannolikt en påtaglig hälsoekonomisk nytta med att patienten då monitorerar sitt tillstånd på olika sätt, och när värdena försämras eller patienten själv noterar försämring, att snabbt kunna uppmärksamma vårdpersonal om det och få till en tidigare återbesök eller en åtgärd.
Vilka tillstånd sticker ut?
Mitt favoritexempel är hjärtsvikt. Och jag säger det för att hjärtsvikt är en väldigt allvarlig kronisk åkomma. som ofta föranleder akutbesök till sjukhus och där man ofta skulle kunna förebygga, inte alla, men vissa av dessa försämringar med noggrann monitorering och titrering av medicinerna. Och där har vi också sett studier som visar att man kan förebygga akutbesök genom egen monitorering.
Är det så att en hel ersättningssystem bromsar utveckling av egen monitorering enligt dig?
Absolut. Jag skulle säga att om det fanns ett tydligare ersättningssystem som underlättade för vårdgivare att experimentera med det här, då tror jag att vi skulle se fler vårdgivare som använder egen monitorering.
Tänk nu om vi inte hade ett ersättningssystem alls.
Det vore ett drömläge. Det vore ju jättespännande. Men det kan nog vara svårt att få till, tror jag.
Det tänkte du att bli läkare. Kommer du ihåg det?
Jo, men det kommer jag ihåg. Efter gymnasiet så visste jag inte riktigt vad jag ville göra. Så jag jobbade i hemtjänsten. För att testa på att arbeta med människor. Och jag stortrivdes. Det var jättekul. Och någonstans där så var jag ju väldigt nyfiken på det medicinska. Från det så blev det läkarbanan.
Vad var den viktigaste vad som gjorde att du ville vara läkare? Vad var det för någonting?
Det var intellektuellt stimulerande, var komplext. Desto mer jag lärde mig, desto komplexare blev det. Och jag tyckte det var väldigt kul att lära mig om hur, där i början, cellbiologi och fysiologi och farmakologi. Att ta ett härligt kliv in i en otroligt komplex och mystisk värld som man börjar förstå mer och mer.
Då valde du också att gå vidare som akutläkare. Vad gjorde att du valde för det?
Det var några tillfälligheter som gjorde att jag fastnade och tycke som gjorde att jag stannade. Jag fastnade för den stora variationen i specialiteten. Att det är en specialitet som handlar mycket om beslutsfattande med inkomplett information. Att det krävs en god förståelse för våra diagnostiska verktyg, men även våra kognitiva biases för att förstå, fattar man rätt beslut nu eller fattar det här beslutet av en annan anledning.
Det finns en hel del i media om själva hälso- och sjukvården som är inte baserat på ett helhetsbild. Vad säger du om det?
Jag brukar tänka på det när jag ser löpsedlar där det står något i stil med att läkaren skickade hem patient från akuten. Sen upptäckte man en hjärnblödning eller något liknande. Och det är nog en bra rubrik för att sälja löpsedlar, men det är en ganska dålig rubrik för att skapa ett bra sjukvårdssystem. För att någonstans, om man tittar i andra länder, så finns det defensive medicine där vårdpersonal utför utredningar som man kanske själv anser inte behövs, men som man vill göra utifall att något oerhört sällsynt skulle inträffa. Och vissa av de här undersökningarna kan ju leda till mer skada än nytta för patienten. Och någonstans tror jag det är viktigt att man inte glider åt det hållet. Att man i sjukvården blir så rädd för att det ska bli fel, att man inte vågar göra det som är rätt. Så jag tror att det är väldigt viktigt att sjukvården granskas och kontrolleras, att det finns kontrollinstanser. Men jag är väl orolig för att när media gör det så blir det klumpigt och att det skapar mer rädsla, farhåga och mindre tillit till sjukvården. Och att det egentligen kanske inte är rätt sätt att granska sjukvården.
Vad var anledningen att byta karriär?
Jag brukar säga att jag fortfarande tagit paus från min ST. Jag har kvar alla mina papper i en perm, så någon dag ska tillbaka till den kliniska banan. Men det var nog två anledningar. Det första var att jag hade tidigare läst ett fellowship vid KTH. Ett fellowship i klinisk innovation. Som handlade om att titta på behov i vården och arbeta på att lösa det. Och förstå hur man kan lösa det. Och ofta med hjälp av teknik. Och någonstans öppnade det upp mina ögon för att tekniken spelar en central roll för allt det vi gör idag i sjukvården. Efter det fellowshipen, när jag kom tillbaka till akutrummet, så såg jag inte det vanliga akutrummet, utan jag såg en massa olika pryttlar och mojänger som tiotusentals personer jobbat i många, många år på att utveckla och förfina och förbättra. Och någonstans insåg jag då att man kan skapa lika mycket nytta genom att skapa bra system som vi använder i sjukvården, som att vara i sjukvården och jobba kliniskt.
Hur länge sedan är det?
Det var nog ungefär 5 år sedan jag senast träffade en patient.
Ska vi titta lite i framtiden då? Hur kommer framtiden se ut? Och den viktigaste förändringen är, som jag sa i inledning, är att vi kommer att se en utökat antal personer som är 80 plus, och vi har en ganska stabilt antal vårdpersonal. Så vi måste leverera signifikant mer vård per vårdpersonal. Hur ser du att teknologi kan göra detta?
Jag tror att det här är varför digitalisering är så viktig. Vi vet att vi blir allt äldre. Vi vet att vi lever längre med kroniska sjukdomar. Vi vet att vi inte får fler personer i sjukvården i samma takt. Och det teknologi gör är att vi på en stor skala kan automatisera många processer för att få loss tid. Vi kan engagera patienter och jobba iterativt med hur vi engagerar dem, gör det enkelt för dem att göra det rätt, för att kunna skifta en del aktiviteter som gör sjukvården till patienterna. Och det är därför jag tror att teknologi på olika sätt inom olika delar av sjukvården kan ha en stor effekt.
Vilka är de viktigaste trender i de kommande 5-10 år?
Jag tror också att vi under de kommande 5-10 åren kommer se mycket mer egenmotorering. Jag tror att patienterna kommer vilja, kommer kunna, kommer behöva engagera sig mer i sina sjukdomar. För annars kommer det vara svårt för sjukvården att mäkta med.
Om vi pratar om triagering, hur kommer triagering att utveckla sig? Kommer vi till slut ha en möjlighet att diagnostisera oss själv?
Jag skulle bli förvånad om vi inom 5-10 år ser en mjukvara som kan diagnostisera patienter med en hög noggrannhet. Vi kommer kanske kunna se det för vissa smala diagnosområden. Som exempel om diagnosen är kriteriebaserad. Men annars så har jag inte sett något som antyder att vi kommer se stora framsteg just inom diagnostisering. Däremot inom triagering så finns det ju triagering handlar ju inte om att hitta rätt diagnos, utan handlar om att hitta rätt vårdnivå. Och där är en stor utmaning att all den manuella triagering som utförs idag i Sverige, det samlar vi ingen data på. Det finns ingen data för att systematiskt förbättra triageringsalgoritmen. Och där tror jag att under de kommande åren, när fler och fler regioner systematiskt för in automatiserad digital triagering, så kommer vi ha otroliga möjligheter att förbättra det här, förfina det här och se till att patienter hamnar rätt från början. Så där tror jag att vi kommer att se stora framsteg.
Om vi pratar om triagering då, kan du säga något om individualisering av triagering?
Det jag tror du är ute efter, det är egentligen en anpassning av algoritmen baserat på annan data, exempelvis mina tidigare sjukdomar eller nuvarande medicinering. Och det är dit vi vill komma. Och det som skulle krävas för det är djupare integrationer med andra datakällor, exempelvis med läkemedelsmoduler i journalsystem eller diagnoslistor i journalsystem. Men då måste diagnoslistorna vara uppdaterade. Så att jag tror att om man tar en väldigt långt perspektiv och blickar fram 20-50 år, så kommer vi röra oss mot den riktningen. Vi måste röra oss dit, och vi kommer göra det, för att vi behöver ha mer och mer standardiserade sätt att lagra den här datan. Och den tanken är underbar.
Om vi pratar framtiden och hälso- och sjukvården, då kan vi inte gå förbi AI. Vad är din bild av AI?
AI har en otrolig potential. Men hittills så har vi primärt sett att det användas inom vissa områden. Och här gäller det att ha två saker i huvudet samtidigt. Att en ny teknologi kan ha stor potential, men samtidigt kan potentialen vara begränsad. Och det jag menar med det är att de tillämpningar vi har sett hittills har framförallt rört sig om bildigenkänning. Inom radiologi, dermatologi, gastroenterologi, oftalmologi. Och där ser vi ju effektiva tillämpningar. system som ofta kan identifiera förändringar och ge förslag på vad det skulle kunna vara. Lite som att ha en coach eller kollega. Det innebär ju inte att de som jobbar inom specialiteterna blir arbetslösa. Det innebär inte att de inte saker att göra, utan det innebär snarare att man har extra stöd i sin vardag. Och där tror jag att AI kan ha en stor nytta. Däremot så gäller det att hålla samtidigt som man har det i huvudet, så måste man också hålla upptäckt att det är lätt blir mycket hype om AI med stora framtidsvisioner.
Hur ser framtiden ut om du använder rent din fantasi och din kunskap av de olika teknologier vi kan använda?
Om vi tänker oss en varm sommardag 2052, så tror jag att patienterna kommer kunna komma mycket längre i sin vårdresa själva i sitt hem med sin mobil eller padd eller vad vi nu har om 30 år från nu. Och med det menar jag att jag tror att vi dels kommer kunna mäta saker icke-invasivt på ett sätt som vi inte kan göra idag. Vi kommer kunna mäta vitalparametrar i hemmet. Och vi kommer kunna kombinera då patienternas sjukdomshistoria, aktuella mediciner, plus vitalparametrar, plus symptom. Och från det automatiskt göra en bedömning på vilken vårdnivå, brådskande grad och eller vårdprofession patienten bör träffa. Och någonstans där, all den här mätningen, tolkningen kommer göras på ett strukturerat sätt. Så vi har massvis med data som gör att vi kan förfina triage-algoritmerna systematiskt och iterativt. Och jag tror att alla vårdresor kommer börja på det sättet. Med en digital bedömning med mycket mer data och mycket större noggrannhet.
Finns det fortfarande en stor roll för hälso- och sjukvården kvar?
Jag tror det kommer att se en väldigt stor roll för hälso- och sjukvården kvar. Och jag inser att det är ett tråkigt svar, men det är det jag tror på. Och det är för att om man tittar historiskt, när vi har fått nya teknologier i sjukvården, så har vi inte slutat göra saker, utan vi har skiftat till att göra mer komplexa saker, viktigare saker.
Var befinner du dig i 2052?
Jag tror att jag 2052 antingen jobbar med att förbättra sjukvården, om det är med digitala egenmottagningssystem eller med nya fraseringsmodeller, eller så har jag gått tillbaka till min SD som den äldsta SD-läkaren någonsin i svensk historia.
Tack så mycket, Jonathan. Det var allt för den här gången. Producent var Lars Karlsson och jag som intervjuade heter Hans von den Brink.